kanske inte såg det här komma riktigt. Nej, det gjorde ni väl uppenbarligen inte. Och det tycker jag är lite konstigt, för att så jättesvårt kan det inte vara att förutse att folk kommer bli upprörda över den här handläggningen. Eller vad säger du, Per?
Jag säger att jag svarar med en fråga. Tror du de såg Röntgenpoddens Quench komma när det här väl började bli föremål för granskning? Eller kommer det som ännu en otäck överraskning?
Jag tror det är lite som spanska inkvisitionen. You never expect the Spanish Inquisition, och inte heller Röntgenpoddens Quench. I Röntgenpoddens 35:e avsnitt dammar vi av Quench-knappen och låter heliumet koka för första gången på länge. Tack vare inspirationen från Radcast kör vi ett avsnitt utan gäster och håller låda helt på egen hand, vilket gör det mycket lättare att ta ut svängarna. Eller som Per uttrycker det:
att spekulera rätt är stort, men att spekulera fritt är större kanske.
Vi introducerar också det nydanande konceptet boomeranginslag. I samarbete med Telekonsult har det blivit dags för Per och mig att presentera avsnitt 35 av Röntgenpodden. Hej på dig, Per. Hur är läget?
Bra, Jörgen. Dags att sluta rambla och börja rekorda. Eller vad sa du nyss innan vi tryckte på knappen?
Precis. Per och jag hade en lång uppvärmning här innan vi kom igång med inspelningen. Vi har ett tänkbart upplägg här för dagens inspelning som är lite inspirerat av föregående avsnitt. Eller hur, Per?
Precis så är det ju. Vi brukar ju numera nästan alltid honom vi intervjuar i podden, men av våra kollegor på Radcast så fick vi tipset att ibland är det bra att bara prata på internt, så att säga, och det var det de kallade för Radcast Ramble. Har vi något bra svenskt ord för ett dylikt avsnitt?
Nej, men jag tänkte just på det att Röntgenpodden börjar också på R, så alliterationen, den behåller vi om vi kallar den för Röntgenpodden Ramble. Så att vi
får... Du vill gå på det internationella spåret?
Ja, jag vet inte. Men det blir ett pladderavsnitt kan man säga i alla fall. Vi har inte någon som vi tänker intervjua i det här avsnittet. Det är det Per och jag försöker säga på ett lite invecklat sätt här. Utan vi tänkte försöka hålla låda själva helt enkelt. Men vi brukar ju alltid börja med att avhandla vissa så här stående, nästan lite rituella punkter. Jag kan börja med vädret, det är uselt här. Så att om ni hör något så här dovt muller i bakgrunden eller att det smattrar lite, då är det för att det regnar på taket på kontoret här där jag sitter och spelar in. Har du också lika uselt väder, Per?
Nu har det börjat regna, men faktum är att idag så har det varit övervägande soligt här på Östgötaslätten. Vi har släppt ut våra kaniner för säsongen och varit ute och jobbat i trädgården. Så att, ja, det har ändå varit helt okej, får jag säga. Lite regn på kvällen får man ta i sammanhanget.
Ja, det låter bra. Okej, och jobbmässigt då? Är det där vi ska börja vårt ramblande kanske? Vi har ju avhandlat en del saker som har hänt på jobbet sen sist.
Ja, men det brukar ju bli så att vi börjar med att prata vädret och sen pratar vi jobbet. Det är kanske inte något specifikt för Röntgenpodden, utan det är liksom det vanliga svenska tugget, eller vad säger du?
Ja, det är nog så faktiskt. Har det hänt något spännande på ditt jobb sen sist?
Jag kan väl inte påstå att det händer någonting extraordinärt, möjligtvis med undantag för budgetunderskottet som vi redan har talat länge och väl om. Nej, men jag jobbar på här uppe i Linköping och jag försöker bredda mig inom nischen, om man uttrycker sig så. Alltså, om man jobbar i Eksjö exempelvis, så är det ju så att vissa av de områden Region Jönköping sysslar med hamnar där. Vi har mycket över gastro, vi har mycket urologi, inte minst det här MR-prostataköret. Mm. MR-rektumkonferensen har legat i Jönköping, så att den har man ju haft ganska vaga uppfattningar om vad som det händer på. Så att nu försöker jag komma in lite i det.
Okay, ja.
Så småningom har jag ambitionen om att lära mig någon form av gynradiologi också, vilket jag i nuläget verkligen inte kan. Så att jag nöter på helt enkelt.
Du håller på att bredda din spets helt enkelt.
Just så.
Det var väl lite poetiskt sagt. Ja,
poetiskt.
Ja, Hörru, vi kan börja med första temat för ramlande som jag kan berätta för lyssnarna om. Jag var på Gotland och jobbade för, ja, inte veckan som gick, men veckan dessförinnan. Och då var jag med om en jättetrevlig och rolig grej. Jag blev nämligen medbjuden till operation av mina trevliga kirurgkollegor där efter att jag hade presenterat ett fall på morgonronden. När var du uppe på operation sist, Per, och var med och tittade på en patient som du hade bedömt röntgenbilderna på?
Ja, du, det vet i tusan om jag har gjort. Jag tror inte jag har varit på operation, i alla fall inte sterilklädd efter AT-tjänstgöringen. Däremot har jag ibland försökt leta online. Alltså, det finns ju en del pedagogiskt lagda kirurger som lägger upp operationsvideos där de visar operationsteknik och sådär. Och det kan ju vara intressant att titta på när det kommer till alltså ingrepp där man själv är involverad i att bedöma radiologin innan. Då tycker jag man kan ha nytta av att veta hur det faktiskt ser ut på riktigt.
Ja, faktiskt. Alltså, det ger ju lite större förståelse tycker jag för de röntgenbilder man ser på skärmen. Om man får liksom en live-bild av hur det ser ut i såret att jämföra med på något sätt. För att återgå till det som hände på Gotland då hade jag haft kirurgran på morgonen och presenterade ett fall där, jag ska inte gå in på detaljer för att undvika liksom att man spräcker någon sekretess eller så, men jag hade lite spekulationer om vad den här patienten eventuellt kunde ha drabbats av, och en av spekulationerna var att det skulle kunna vara något i zebrabranschen då, om vi säger så. Och då blev reaktionen från kirurgen att ja, men du får väl hänga mig upp och kolla på facit då, för då hade de ju bestämt att patienten skulle opereras. Och sen blev jag sökt då några timmar senare och fick komma upp. Och till min besvikelse så var det inte riktigt den här zebran då som jag hade haft som en av differentialdiagnoserna, utan det var en ovanlig presentation av ett vanligt tillstånd snarare än en vanlig presentation av ett ovanligt tillstånd. Och det är ju också lärorikt i och för sig. Men det som jag tog med mig från det var att det var kul och lärorikt tycker jag att få se hur det såg ut i såret, och att där låg det lite tarmar och det såg ut precis som det gjorde på bilden, och det var lite vätska mellan tarmarna och precis som det såg ut på bilden, och man fick ju till och med se tarmarna i färg, vilket är lite kul, det får vi ju inte annars. Så att nej, men så det var lärorikt, och det, så här, det gav mer smak. Sen kan man ju inte ränna på operation dagarna ända, man har ju annat jobb att göra också förstås, men tanken som slog mig då, det som jag kanske skulle komma till lite grann, var ju att det där borde ju kanske gå att få sån där återkoppling lite mer rutinmässigt. Och då slog det mig också det här att på vissa ställen så har man ju börjat med att spela in operationer. Antingen både med ljud och bild eller bara med bild. Det finns lite, eller bara med ljud. Det finns lite olika varianter. Så där, och att det skulle man, tanken med det då är ju att man kan ha någonting att gå tillbaka till i efterhand om det uppstår komplikationer eller om det blir någon, att man av någon anledning måste utreda vad som har hänt med patienten och så.
Kirurgins svarta låda.
Ja, men lite så. Det är ju också en sån här grej som jag har pratat lite grann om tidigare. Jag gillar ju sån här flygsäkerhetsvideos, av någon anledning så kollar jag på det ibland. Och det är ju lite slående hur viktigt det är med den där svarta lådan när det blir haveriutredningar efter en olycka, för att man ska ta reda på vad som har hänt och att man kan få väldigt värdefull information från den där svarta lådan och liksom ändra på saker så att inte samma olycka sker fler gånger då.
Så Jörgen, jag känner att innan jag tar de rent medicinska trådarna från det du just sa, så måste jag bara bryta in och fråga. Det är alltså så att på lediga stunder när du inte vet vad du ska göra, då häller du upp en skål chips och så sitter du och tittar på flygsäkerhetsvideos?
Ja, det händer. Jag kollar på andra sorters videos också, men ja, det gör jag faktiskt. Jag har liksom alltid varit så här lite flygintresserad, så det är väl... Det finns kanske sånt där bias i bakgrunden. Men jag tycker att det är väldigt fascinerande det tänket som de har inom flygindustrin. Alltså, för att åstadkomma den här höga säkerheten som de har i sin verksamhet. Att de har ett väldigt strukturerat angreppssätt, och när någonting har gått snett så går man tillbaka och går igenom det strukturerat och liksom försöker täppa till alla luckor så att inte det ska hända igen. Och framförallt den här kulturen att man gör det inte för att hitta en syndabock, utan för att man fokuserar verkligen på de strukturella orsakerna bakom ett händelseförlopp och ser hur kan man organisera om saker eller ändra på rutiner och så för att det inte ska upprepas. Och det tycker jag är ganska lärorikt faktiskt. Men ja, var vi någonstans? Det är video- och ljudinspelningar under operation. Alltså som sagt, jag har ju läst att det förekommer på vissa ställen och fått intrycket av att det blir vanligare och vanligare. Jag vet inte om det är någon kirurg.
Ja, jag tänker i och med införandet av laparoskopi så har man ju redan innan mätet, alltså patientens innan mätet har man ju redan på en skärm. Det borde ju bara vara att trycka på rekordknappen då, kan man tänka sig egentligen.
Ja, eller hur? Det är väl kanske skillnad om man då ägnar sig åt någon form av öppen kirurgi. Det kan väl kanske möjligen vara svårt att hitta en kameravinkel där man ser allt ordentligt och så, kan jag tänka mig.
Det blir inte så etiskt att bredda såret ytterligare lite för att man utöver tången och skalpellen ska ner en kamera också.
Nej, och det där är jag inte insatt i riktigt hur man löser, men man kan väl sätta en kamera i pannan på den kirurg som har huvudansvaret för operationen, så då borde man ju se detsamma som den personen ser rimligen. Det kanske så man har gjort, jag vet faktiskt inte riktigt, men det skulle komma till var att på de ställen där man har den här tekniken och bilder från operation rutinmässigt sparas, så nog borde det vara ganska värdefullt om det kunde göras tillgängligt för radiologerna också, som ju i de allra flesta fallen säkert har gjort någon form av bildmässig bedömning av patienten innan operationen, som man kan ha och titta på i efterhand för att få lite feedback på sin radiologiska bedömning.
Verkligen. Och alltså på det sätt som att vi laddar upp särskilt intressanta fall till Collective Minds eller Radiopedia eller vad vi nu använder. Mm. På samma sätt borde man ju kunna lägga upp intressanta operationsfynd på någon form av databas. Så kan andra kirurger lära sig av det också. De kanske redan jobbar så, vad vet jag.
Ja, alltså i den bästa av världar så är det väl det tänket analogt med flygsäkerhetstänket då, som de har. Alltså det är inte för att man ska, i efterhand ska sätta dit någon kollega som har råkat göra ett misstag, utan snarare att man kan se att jaha, här gick det kanske fel och hur skulle man kunnat göra istället, eller kanske rent av att det här löste du på ett jättebra sätt, det här har inte jag tänkt på förut, och att man delar med sig av tips och tricks och knep och olika typer av operationstekniker till sina kollegor. Och jag kan tänka mig att för ST-läkare till exempel så måste ju det vara väldigt värdefullt att kunna titta på sådana här operationsvideos. Det har ju du sagt flera gånger, Per, apropå utbildning av ST-läkare, att en stor fördel med röntgen är att ett fall är ju liksom inte förbrukat för att en person har tittat på det, utan det går ju att återanvända i oändlighet nästan. Som ST-läkare så har man ju jättemycket kunskap dold i paxet som man kan leta reda på efterhand om man vill.
Ja, så är det. Alltså jag tänker, om det är någon kirurg vi har bland lyssnarna då och då, vissa avsnitt så har vi ju faktiskt det. Och om ni har något inspel så får ni gärna höra av er. Hur lär ni er av varandras operationer? Är det bara att vi har missat det? Sitter det kirurger på stora föreläsningar och tittar på operationer och kommenterar, eller hur funkar det?
Mm, det skulle vara jätteintressant att höra, och också få höra om, för jag tänker så här att det borde ju ändra lite dynamiken på något sätt i operationssalen om man vet att allt man gör blir filmat och inspelat, att man kan liksom inte prata fritt riktigt på samma sätt som man gör innan. Nu är jag ju ingen frekvent gäst på operation som vi redan har sagt, men jag vet ju hur man pratar om patientfall när man konsulterar sina kollegor och sådär, och det är kanske så att om diskussionerna kring patienter spelades in på ljud så kanske man inte skulle uttrycka sig riktigt på samma sätt som man gör när man konsulterar en kollega alltid. Jag vet inte, vad säger du?
Vadå, du menar att ingen vill bli fångad inspelad när man frågar en kollega, vad är det där för liten svart grej jag ser i hörnet? Eller?
Nej, man kanske skulle uttrycka sig lite mer eftertänksamt och diplomatiskt på något sätt, kanske.
Alltså, det finns ju alltid historier om de här kirurgerna som slänger redskap till höger och vänster och beter sig på operationssalarna. Jag misstänker att det är ett fenomen som är utdöende. Jag hoppas i alla fall det. Men jag tror att det här skulle möjligen hjälpa en sån utveckling på traven.
Ja, och det är väl positivt naturligtvis. Men man kan ju också tänka sig kanske att det inte bara är av ondo att man känner att man kan uttrycka sig fritt faktiskt. i en operationssituation. Så det är väl kanske en aspekt på det hela som man bör ta i beaktande innan man inför sånt här på bred front. Det har man väl säkert gjort också, naturligtvis.
Man kanske skulle få möjlighet att editera och göra någon form av pedagogiskt redskap av filmen i fråga innan den läggs ut. Jag menar, om du sitter och tolkar en röntgenbild när det står, låt säga, ett traumateam bakom dig, då kan det ju hända att du inte säger exakt vad du vill säga direkt, utan det kräver lite mentalt processande.
Mm. Jag kan ju säga så mycket, eftersom du har tittat på sådana här flygsäkerhetsvideos, då vet jag ju att den här CVR, som står för Cockpit Voice Recorder, som talar in hur piloterna pratar med varandra, den funkar ju så att den spelar liksom in rullande under en viss tidsperiod, om det nu är 2 timmar eller vad det är. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så att om man då har varit med om en incident, så måste man liksom trycka på en knapp för att det här inte ska spelas över. Och det har liksom, det förekommer då att det händer saker och sen så glömmer man att göra det, och så fortsätter den här inspelningen att rulla. Och att man då liksom går miste om den här inspelningen. Så det är ju liksom ett sätt att lösa det där problemet. Det förekommer ju också att det är liksom en ganska lång sekvens framför en, eller innan en incident, som gör att liksom början på förloppet kommer inte med på inspelningen för att det var för långt tillbaka, det har hunnit spelas över liksom, för man får bara med de sista timmarna av förloppet. Så någon sån variant skulle man kunna göra. Det får väl inte handla om timmar då förstås, utan då kanske det är att man ska vänta några veckor innan saker och ting raderas, så att liksom en komplikation ska få chansen att yttra sig. Ja, jag vet inte. Det går väl att lösa det på en massa olika sätt. Det här kanske är något som vi borde leta reda på någon kirurg som jobbar på något sånt här ställe och intervjua och fråga om hur de använder tekniken.
Ja, det är ju lite farligt att spekulera fritt när det finns folk där ute som vet bättre, kanske. Man skulle gå till någon källa, måhända.
Ja, det är också lite kluvet, för det blir ju roligare om vi får sitta och spekulera fritt och det är ingen som sitter och säger emot oss, eller hur? Men,
att spekulera rätt är stort, men att spekulera fritt är större.
Kanske. Just det, precis. Det är så vi brukar säga i Uppsala. Nej, men det kanske...
Men du, Jörgen, ja. Även om vi har ett avsnitt när vi säger att vi ramblar, så har vi ju några fasta punkter som vi ska försöka ramla in på, inte sant?
Du tycker att jag har pratat tillräckligt nu? Men
nej, inte alls. Jag kan tycka det här med flygsäkerhet till en viss gräns är intressant också, men jag tror ändå att det börjar bli dags att snacka zebra eller häst.
Ja.
Eller vad säger du?
Ja, det kan vi göra.
Och det var ju också ett skäl till att vi satt så länge innan vi kom till skott och kunde trycka på rekordknappen idag, att om jag har ägnat mig åt att bredda mig, så har du snarare ägnat dig åt att
vässa mig.
Nischa dig.
Ja.
Alltså, flera av de fall du hade upplevt var så pass egendomliga att vi liksom tycker det är inte rimligt att lägga upp dem som zebror nu, för att alla som har varit inblandade i dem kommer att kunna identifiera patienten, och då röjer vi sekretessen på ett sätt vi inte är bekväma med, inte sant?
Ja, precis. Det återkopplar ju till en diskussion vi hade i poddens tidigare karriär. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men vi har diskuterat det här problemet i alla fall, att det spelar ingen roll om man avidentifierar patienten om tillståndet är tillräckligt ovanligt för att alla som hör en berätta om det genast vet vem det handlar om. Då är ju sekretessen inte mycket värd, så att säga.
Men vi har ju också en strategi för att komma runt det här, inte sant? Både du och jag sitter ju på ett antal fall som är väldigt märkliga, och rätt vad det är så dyker de upp i podden, och det är ingen som vet om fallet kommer från Gotland eller Mora eller Eksjö eller Linköping är tanken. Så att så småningom kommer vi kunna delge er lyssnare de här fallen, om än inte de exakta omständigheterna.
Mm. Precis, man kan ju alltid hitta på lite patientdetaljer som inte stämmer men som är oväsentliga för fallet och sådär också.
Så gör de ju läkartidningen när de har patienthistorier i de här krönikerna där, att de ser alltid till att fingera så att det inte ska gå att identifiera någon patient.
Precis.
Men du har ett fall i alla fall, eller du har två fall, och när ni kära lyssnare hör det här så kommer de fallen ha publicerats på sociala medier i form av en tävling, eller hur, Jörgen?
Precis, det kommer de att göra. Och Då är det något så gammeldags som två stycken vanliga slätröntgenbilder av två olika patienter som båda har drabbats av, hur sa vi nu att vi skulle uttrycka oss, av en viss patologi av en och samma bakomliggande orsak. Och det var den bakomliggande orsaken som vi efterfrågade.
Precis, alltså det fanns ett bildfynd här med samma genes och frågan är vad det här var. Och nu är det ju så att nu spelar vi in det här innan vi har lagt ut fallet på sociala medier. Så vi vet inte hur reaktionerna kommer bli. Förra gången vi hade en tävling så var det ju ingen som knäckte det rakt av, men med ganska lite hjälp så kunde man ju i alla fall räkna ut vad det rörde sig om. Och det blir väldigt intressant att se hur mycket, om någon, extra hjälp vi är tvungna och bidra med för att det här fallet ska bli löst.
Precis, men du hade ju inte sett det innan jag visade dig första bilden, eller hur?
Nej, det hade jag inte. Jag gick väl i den fällan. Alltså, nu kan vi ju säga vad det rör sig om, för svaret kommer ju vara tillgängligt säkert på sociala medier innan det här finns ute i etern. Och svaret är alltså att det är en trasig madrass, vad jag förstår, Jörgen.
Ja, precis. Alltså det här fyndet som då består av en liten, ska vi kalla det för, en förtätning i hålfoten, liksom plantart om mellanfotsbenen, och som den som tittade på bilden först fullt förståeligt tolkade som ett litet skelettfragment som man då liksom inte omedelbart kan se vad det skulle komma ifrån, men det ser ändå ut som att det sitter ett litet fragment där i mjukdelarna. Och det var väl så du tolkade också, eller hur, Per, när du såg bilden, den första reaktionen, eller hur?
Det, absolut, ja. Absolut.
Och jag också, och alla andra som såg det, och då när man inte begriper något så brukar det klarna om man lägger patienten i CT:n, och så blev var fallet i just detta fall, och då såg man inget fragment i mjukdelarna och man såg inte heller någon fraktur i skelettet, utan allting var helt och fint. Och ja, man nöjde sig väl med det, konstaterade att det här begriper vi inte riktigt hur det har uppkommit, men CT:n är sanningen och allt ser bra ut, och så var det inte mer med det. Och sen efter ett tag så kom det en till patient som också hade en lite konstig fraktur som vi ser på bilden där då. Det är ett lite mer diskret fragment som sitter dorsalt på distala fibula. Och om jag nu minns rätt så blev det gjort en CT även på den patienten utan att man hittade någonting. Och då började man väl dra öronen åt sig och fundera på hur kan det komma sig att det kommer två patienter med små benfragment på olika ställen som vi inte begriper var de kommer ifrån och som sen visar sig inte finnas när man gör en CT. Och då kollade man närmare på det här och såg att de var undersökta på samma skelettlabb, och man gick in och tittade på madrassen på undersökningsbordet, och där såg man att det var en liten defekt i madrassen, en liten flärp som hade lossnat och som då hade vikt upp sig och simulerade ett sånt här litet fragment på båda de bilderna.
Och det förklarar ju också den lilla zonen med minskad täthet man ser i anslutning till den misstänkta frakturen, åtminstone på bilden av foten, eller hur?
Exakt, ja, det blir ju väldigt tydligt i efterhand när man ser var det kommer ifrån, och från början så tror jag inte att man reagerade så speciellt mycket på det där, men det är klart att när man tittar närmare på det så är det ju lite märkligt att det skulle vara en uppklarning som har samma form och storlek som själva fragmentet som sitter precis intill. Det ser lite konstigt ut. Så det var avsnittets zebra, får vi väl säga. För det är ju inte supervanligt det här.
Nej, alltså om man ska betrakta fallet som just en flärp ifrån madrassen är det ju definitivt en zebra. Men om man ska betrakta fallet som ett exempel på tekniskt fel eller artefakt, då är det nog snarare en häst.
Ja, precis. Och om inte annat så får man väl ta med det som lärdom, att om det är någonting som man ser som man inte begriper, och framförallt om samma fenomen som man inte begriper upprepar sig med flera olika patienter, då är det nog läge att kanske börja tänka i de här banorna, att skulle det kunna vara något tekniskt fel på utrustningen, eller att det sitter något objekt någonstans från strålkällan till detektorn som stör bilden på något vis.
Och den som knäcker det här kommer alltså få en Röntgenpodden mugg, inte sant?
Alltså är det någon som lyckas säga att det här är en flärp som har lossnat från en madrass, då blir det garanterat en mugg.
När kommer jag få en mugg då, Jörgen? Du hade beställt 20 stycken och här sitter jag helt utan något att dricka kaffe ur.
Jag sprider muggar till höger och vänster, men du får väl komma hit till Eksjö så kan du få en mugg, Per.
Det är det definitivt värt. Jag ser det som ett löfte.
Ja, men du, vet du vad? Vi ses ju i Helsingborg här om några veckor. Då ska jag ta med en mugg till dig.
Och Rambokursen?
Ja, precis.
Bra. Ja, det ska bli kul. Även själva kursen. Men muggen ger naturligtvis ännu en dimension.
Mm, precis. Det kan vi ju påminna lyssnarna som eventuellt har ortopediskt intresse om att vi kör en Rambokurs här då, om några veckor i Helsingborg. Det är den 15-16 april närmare bestämt. Och man kan fortfarande anmäla sig. Det kan man göra faktiskt. Det är inte helt säkert att vi kan fixa hotellrum, men jag tror nog att det går. Det verkar som att det fanns gott om plats när jag pratade med hotellet sist. Så att hör av er om ni är intresserade. Då ska vi prata ortopedisk radiologi. Och då har vi med oss Malin Zimmermann från Ortopodden också. Så att välkomna alla som är intresserade. Röntgenpodden samarbetar sedan en tid med Telekonsult, ett teleradiologiföretag som varit verksamt i Sverige i över 10 år. Vi har kontor i Sverige, Spanien, Storbritannien, Bali och numera sedan ett år tillbaka även i Nya Zeeland, där vi granskar akuta och elektiva undersökningar gentemot svenska sjukhus. Kontoret ligger i en fin, ändamålsenlig lokal med underbar utsikt i Nya Zeelands största stad Auckland, en fantastisk stad som ständigt ligger i toppskiktet i mätningar över världens bästa städer att bo i. Nya Zeeland är ett otroligt vackert land med oändliga möjligheter till en intressant fritid. Är du intresserad av att jobba med oss, bli en del av ett trevligt kollegium och även kunna uppleva äventyret på andra sidan jorden? Besök hemsidan www.telekonsult.net för mer information och intresseanmälan.
Jörgen, vi har tidigare pratat om andra poddar vi lyssnar på.
Mm.
Och jag brukar lyssna på Historiepodden och de har några gånger haft ett moment de kallar för boomerang där.
Mm.
Och det är alltså när de återkommer till något de har diskuterat tidigare, säg att de har diskuterat någon, vad vet jag, något gammalt grekiskt slag och så kommer något nytt arkeologiskt fynd från den trakten och så tror man sig ha hittat någon galär som deltog i slaget eller vad det nu var månde, då går de liksom tillbaka till det lite. Och jag tänker att det är ju en idé man kan stjäla rakt av egentligen, för vi har ju då och då ämnen som man tänker tillbaka på att vi har pratat om tidigare ganska ofta som dyker upp.
Mm.
Och då skulle man kunna samla ihop det lite, och jag hade några exempel redan här.
Ja.
Först och främst så fick vi ju svar faktiskt ifrån bröderna Geijer, vars artikel vi hade som artikel, när var det nu? Var det 3 eller 4 avsnitt tillbaka?
Ja, det var något utav det. Det var i alla fall avsnittet där vi diskuterade det här med dubbelgranskning.
Just så. Mats Geijer hörde av sig och bekräftade deras släktskap helt enkelt. Så vi var helt rätt ute där. De är bröder.
Ja, gött.
Om nu någon skulle tvivla på det. Men det var i alla fall en återvändande grej. Och sen här om veckan så stötte jag på ett fall som jag tyckte var... Jag kom verkligen att tänka på en av våra bias-diskussioner.
Mm.
Vad hette det? Var det confirmation bias? Eller vad hette det när man tenderar att ta det som står i tidigare utlåtanden för en absolut sanning och gå på det och inte ifrågasätta den? Vad hette ett sånt bias?
Vänta, jag googlar lite diskret här i bakgrunden. Ska jag säga.
Ja,
då står det så här: anchoring bias reflects the undue influence that an initial impression has on the evaluation of subsequently collected. Nej, det var inte den.
Det var något annat.
Det var något annat. Alliterative bias var det nog. Det står: represents the influence that one radiologist's judgment can exert on the diagnostic thinking of another radiologist. Det är det du är ute efter, va?
Precis så. För det här fallet jag såg, då ville man ha en CT-kartläggning inför operation av en pseudoartros, sa man. Och då visade det sig att den här patienten det gällde hade en fri benkropp vid tidiga spets. Jag vet inte om det var oklarheter kring fallet, men jag började i alla fall bläddra bland tidigare undersökningar. Jag hade ganska gott om tid. Och den där benkroppen där, den hade ju hängt med länge. Och för ett antal undersökningar sedan så hade man kallat den för ett icke-fusionerat accessoriskt ossifikationscentra som satt helt enkelt i stolt om tibias övriga delar. Sen hände någonting, för sen kom patienten in och bröt inte mediala malleolen utan laterala malleolen, en fotledsfraktur, vilket beskrevs i svaret. Och i en bisats så skrev man oförändrat status efter äldre fraktur på den mediala malleolen. Och det där var ju lite intressant, för jag ser framför mig då att det är någon som sitter, svaret var skrivet jourtid av en senior ST-läkare och det går förmodligen rätt fort på jourtid. Man hinner liksom inte gräva ner sig i sånt som är bifynd, sånt som är oförändrat. Och sen då dagen efter så blev det här slutsignerat av en subspecialist i muskuloskeletal radiologi och jag gissar att denne tänkte att den här ST-läkaren, det är ju en bra ST-läkare som brukar veta vad vederbörande talar om.
Så den personen har säkert kollat allt som ska kollas och ja.
Ja, eller jag antar att man fann det inte för nödvändigt att ifrågasätta tolkningen av ett bifynd som inte hade med det aktuella
Nej.
insjuknandet att göra och som dessutom var oförändrat. Det är också rimligt.
Absolut,
Och
helt
sen helt
rimligt.
plötsligt så rullade det på och sen hade den här skelettstrukturen gått ifrån ett icke fusionerat accessoriskt ossifikationscentra till att vara en avlösning som av någon anledning inte ville läka in och som man därför började fundera på att operera.
Ja, det var ju ett praktexempel på alliterative bias. Men
Jag tyckte det. Nu är det ett tag sedan vi pratade om alliterative bias, men det är också ett tag sedan jag hittade det här fallet. Så det slog mig verkligen att ja, det är nog så det går till.
Men alltså, den patienten måste väl haft något besvär därifrån antar jag, för annars hade man väl inte velat skruva ihop det, eller det kommer du inte ihåg kanske hur det var med den saken. Men.
Nej, jag är lite osäker på hur det var, om det var så att man behandlade en bild eller om någon faktiskt hade frågat patienten.
Men det var ett bra exempel på alliterative bias onekligen. Och ett bra boomerangfall då på så vis. Det kan man ju säga, det var bra det här med boomerangtemat. Det började jag ju lite på utan att jag tänkte på det. Det här med problemen med allt för ovanliga patientfall och sekretess. För det har vi ju faktiskt också diskuterat då i ett av de första avsnitten. Så det var ju också lite boomerang-tema på det. Hade vi nu?
Antingen är vi något på spåren eller så har podden bara börjat övergå till att älta gammal skåpmat.
Ja, precis.
Vad vet jag?
Nej, men det är något nytt. Helt klart något nytt. För att
Helt klart något
för att
nytt.
betona det ska jag se om jag kan hitta någon lämplig jingel som vi kan ha när vi kör boomerang-inslag.
Något som inte är nytt, det är ju att även den här gången så är länken till basal akutradiologikursen från Lipus defekt.
Ja, just det.
Det har jag ganska, alltså vi fick ett mejl om det i veckan. Jag försöker anmäla mig men länken funkar inte från Lipus. Och det kan jag svära på att vi har diskuterat inför en tidigare upplaga av kursen också, att det blev något fel med det där.
Ja, precis. Det är också boomerangtema. Du har helt rätt. Jag minns också att det är alltså om man söker sig fram till kursen i basal akutradiologi på Lipus hemsida och försöker klicka på kurshemsidan, länken till kurshemsidan från Lipus, då funkar inte det. Men när man skriver in exakt samma adress i adressfältet, då kommer man rätt. Så att det är någonting, vi väljer att skylla på Lipus, eller hur Per? Det måste vara
Det
deras
tycker jag.
fel.
Och sen in med en jingel på det så är vi hemma.
Man kan alltid skylla på Lipus eller narkosen. Ja, men det ska vi försöka fixa till. Om man inte hittar rätt från Lipus, då kan man alltid skriva in akutradiologikursen.se i sökfältet om man vill anmäla sig till kursen. Så då kommer ni hitta rätt. Hade vi fler boomerang-inslag?
Nej.
Nej.
Men vi ska ha en quench och vi ska ha en. Vi har något bias kvar, va?
Ja, vad ska vi ta först? Ska vi ta biasen först då?
Jag tycker att Quenchen är ju liksom slutshowen.
Då så, Per. Avsnittets bias, eller feltänk som du gillar att kalla det för. Det är blind spot bias, eller blinda fläcken feltänket, borde det bli på svenska då, eller hur?
Jag känner att översättningen av bias till feltänk är bättre än blinda fläcken feltänket.
Ja, precis. Men okay. Vi säger blind...
Kan inte du börja med att din vana trogen läsa upp vad det här handlar om?
Ja, det ska jag göra. Och då står det så här i artikeln. Blind spot bias. The practice of reinterpreting imaging examinations performed at outside institutions is becoming commonplace at academic centers because of a relatively high rate of discrepancies affecting patient care. Error rates as high as 41% have been reported during the reinterpretation of outside CT and MRI examinations in patients with head and neck cancer at an academic center. Och så är det en referens där. In that study, discrepancies identified during reinterpretation altered treatment for 98% of patients and affected the prognosis for 95%. In a study evaluating clinically important changes in radiology reports with double reading of abdominopelvic CT, the most common changes were related to cancer, and most changes resulted in increased severity, indicating that the presence or extent of cancer had been unrecognized or underappreciated. This illustrates a common theme among studies characterizing the effect of reinterpreting imaging examinations in patients with cancer. Most errors relate to undiagnosed cancer or metastatic disease. Given a knowledge of this trend, radiologists at academic centers may have a heightened awareness of missed cancers and may be prone to attributing findings to cancer or metastatic disease and fail to recognize their own bias, representing blind spot bias. Awareness of the tendency to overcall known types of errors is one potential strategy to minimize the effect of this type of bias. Okej, så det var en ganska långrandig introduktion innan man kom till kärnan i problemet. Och introduktionen exemplifierade då att såna som du, Per, som sitter på specialiserade centra och tar emot undersökningar från mindre specialiserade sjukhus i upptagningsområdet, kanske tittar på den typen av undersökningar med en speciell blick och med en speciell medvetenhet för att det finns en tendens att missa vissa saker i den ursprungliga granskningen. Och att det då i sin tur skulle kunna leda till att man blir extra noggrann och titta efter de sakerna och kanske till och med överkänslig och att man överdiagnostiserar de sakerna. Ungefär så skulle jag sammanfatta det.
Och precis som vad gäller många andra biases vi har diskuterat tidigare, så är det någonting som är, alltså det är en gradskillnad om det man gör är bug eller feature. Alltså tanken är ju att ett specialiserat center ska vara vana just vid att plocka upp vissa saker som man missar om man inte sitter och handlägger de här fallen hela dagarna. Men att det kan bli för mycket av det goda så att man hittar saker som inte ens finns då.
Exakt, och då i just de fallen så är det bättre om ignorance is bliss. Men jag vet inte, känner du igen dig i det här? Kan du liksom se att det här är någonting som skulle kunna drabba dig i den delen av din yrkesutövning, eller?
Alltså jag kommer att tänka på när vi hade haft något fall med någon autoimmun pankreatit. Och det blev ju ganska, dök upp i huvudet som en möjlig diffdiagnos på många fall, och det ska det göra, men det kanske letade sig ända in i utlåtandet på några fall där det var väl långsökt. Det skulle jag kunna tänka mig.
Just det. Det är, som vi har konstaterat vid flera tidigare genomgångar av bias, så går de här in i varandra lite grann, eller hur? De olika typerna av bias. För det,
ja, verkligen.
Och en reflektion från mig när jag läste rubriken blind spot bias, då tänkte ju jag direkt att det här är liksom att man vissa delar har man vant sig vid att inte titta på så noga. Typ hjärtat är ju den kända blinda fläcken när man tittar på thoraxundersökningar. Nu är det ju många radiologer som ägnar mycket tid åt att titta på hjärtat förstås, men om man inte har den inriktningen så är det lätt att man inte gör någon närmare bedömning liksom av hjärtat och kranskärl och klaffar och sådär. Så jag tänkte att det var det handlade om, men här är det ju snarast tvärtom, att man liksom blir överdrivet uppmärksam på saker som man vet att kollegor har en tendens att missa. Så,
jag erinrar mig en diskussion mellan en högspecialiserad kollega och en generalist när jag var på en kurs. Det här var en kurs om pankreasradiologi för ett antal år sedan. Det var när IPMN var, vad ska jag säga, när det var lite på uppgång. Och den specialiserade kollegan var ju mer inne på att ja, men de här är premaligna och de bör vi behandla och så vidare. Och man kan tänka sig att den som sitter på ett centra där bara de värsta, största systerna och de som rent av redan har blivit maligna dyker upp, ja, att den typen av kollega är mer inriktat på att det här är något som ska behandlas, medan generalisten ser en massa oklara syster i pankreas passera förbi och det är inte så många som dör av att man missar dem.
Nej, precis.
Och att de perspektiven lite krockade, vilket uttrycktes i den här diskussionen.
Just det.
Som jag bevittnade då. Och det är ju rätt intressant, för båda kan ju ha rätt. Och vem som är biased, det vet man först efteråt.
Precis, och det har vi ju också. Det blir ju återigen så här boomerang. Vad ska vi säga, boomeranginslag nu, för det har, just det temat har vi ju också haft uppe till diskussion, det här med att man färgas ju av patientpopulationen som man jobbar med, så att säga, så därav att distriktsläkarna har ju en viss uppfattning om hur rimligt det är att misstänka diagnos X, Y och Z utifrån sitt klientel, men de siffrorna blir helt annorlunda när man jobbar som subspecialist på ett universitetssjukhus eller om man jobbar som radiolog då till exempel.
Så att, ja, det blir en lite annan pretest probability, exakt, om man uttrycker sig så.
Ja, precis. Jaha, men då har vi klarat av avsnittets feltänk och då skulle vi stifta bekantskap med ett inslag som vi inte haft på länge i podden, vilket ju är positivt, men det har blivit dags för oss att leverera en riktigt fet quench, eller hur Per?
Det börjar väl verkligen bli dags för det. Det är du som har satt in i den och skruvat upp det mest. Men jag är all in favor av att quencha, så det var alldeles för länge sedan. Kör bara! Ska vi börja, Jörgen, med att ställa någon inför skranket och så får du då som åklagare redogöra för de faktiska förutsättningarna som du uppfattar dem innan vi bestämmer om quenchen ska aktiveras. Är det ett rimligt upplägg?
Ja, men det kanske är. Men jag tycker ju inte du ska ställa så höga krav på mig, Per, att jag ska redogöra för en massa fakta och så. Vi pratade ju lite tidigare om liksom vår journalistiska metodik och det kanske är lite...
Kolla aldrig en bra story, eller hur?
Exakt. Kolla aldrig en bra story och bjud inte in några gäster som kan skjuta dina teorier i sank. Så det, vi jobbar enligt den modellen här också. Nej, men det jag har läst lite grann om i alla fall och har liksom en rudimentär uppfattning om hur det går till, det är ju den här kollegan i Stockholm som heter Karin Pettersson som är obstetriker snedstreck gynekolog då, och som har fått sparken på blankt papper av sin arbetsgivare efter att de hade gjort en utredning som visat att hon använt sin privata mail bland annat och så. Och det låter ju lite anmärkningsvärt för att använt sin privata mail. Själv skulle jag naturligtvis aldrig någonsin göra det och inte du heller, eller hur? Men man kan ju tänka sig att det kanske finns kollegor som kan ha råkat gjort det i något sammanhang och kanske inte att jag uppfattar det som ett jättestort allvarligt brott gentemot arbetsgivaren eller så. Jag har lite svårt att se varför det skulle innebära ett så stort problem ur arbetsgivarens perspektiv.
Men hade någon speciellt känslig information skickats till hennes privata mejl? Eller vad var grejen?
Ja, nej, det är klart. Alltså, om hon hade då mejlat sekretessbelagda patientuppgifter eller något, det är ju liksom en annan sak. Eller om hon, ja, inte vet jag, man kan ju tänka sig om man hade varit med i någon terrororganisation eller någon politiskt suspekt grupp och liksom använt jobbmejl. Det är ju liksom en sak förstås. Men nej, det här var väl liksom, hon, som jag uppfattade så var hon med i någon kyrklig församling och engagerad i det och så hade hon använt jobbmejlen i kommunikationen med den då, bland annat. Och det ska man väl inte göra då enligt någon regel naturligtvis. Men jag har också lite svårt att se att en sån, om vi kallar det förbrytelse, ska leda till att man får sparken direkt. Utan det rimliga skulle väl vara, om man nu som chef eller arbetsgivare tycker att det är problematiskt, att man tar ett snack om det helt enkelt och säger: vi har upptäckt att du håller på och mejlar från din jobbmail i de här sammanhangen. Sluta med det. Och kanske rent av ge en varning eller så. Det skulle väl vara lite mer förståeligt, men nej. Hon fick sparken helt enkelt. Och de här uppgifterna hade man ju också lagt ner ganska stor möda på att få fram. Man hade anlitat en advokatfirma som man hade betalat sexsiffriga belopp för att få fram de här uppgifterna.
För att få reda på att hon skickar privata mejl.
Ja, precis.
Det tror tusan det att regionerna är underbemannade om det här är.
Exakt. Och då börjar man ju fundera så här lite. Här kommer det här in. Att inte bjuda aldrig in någon som kan skjuta dina teorier i sank. Men alltså, då börjar jag ju spekulera lite. Det kanske var så att man ville bli av med henne av någon helt annan anledning. Men som man visste inte skulle hålla rättsligt. Och så hade man då gett någon form av torped i uppdrag att hitta lämplig skit som vi kan använda för att göra oss av med henne. Det känns väl kanske som den rimligaste tolkningen. En alternativ tolkning, men som kanske inte är mer smickrande, det är att man har anlitat en advokatbyrå på måfå och som har börjat leta hos någon anställd och så har man hittat det här och så tycker man att det är jätteallvarligt att man mejlar till sin kyrkoförsamling: du ska få sparken. Det kanske är så att man tycker det, och då har man ju satt ett prejudikat som är lite jobbigt, tror jag, för många andra anställda, för jag kan tänka mig att det är ganska många som har använt sin mail i privata sammanhang någon eller några gånger under karriären. Så ja, den här storyn, den luktar lite illa tycker jag, och det är ju väldigt många som har reagerat på den också, och det har undertecknats protestlistor och så. Så att här i dagarna så hade man inte lyckats till slut utverka en intervju med Karolinskas, nu ska vi se så att jag säger rätt, tillförordnade sjukhusdirektör Patrik Rossi, som reagerar på den här massiva kritiken som sjukhuset har fått för sitt agerande. Vi är bekymrade, står det i rubriken. Det påverkar alla medarbetare med så mycket negativ publicitet, säger Patrik Rossi.
Det är publiciteten som är problemet med andra ord.
Ja, precis. Inte att folk är kritiska eller att man kanske kunde ha skött det på något annat sätt, utan det är den negativa publiciteten. Och sen avslutningen på den här intervjun, den tycker jag är talande på sitt sätt. Nu avslutas med att Dagens Nyheter frågar: hade sjukhuset kunnat sköta processen annorlunda? Det är något vi får titta på. Vi måste lära oss när vi får oförutsedd uppmärksamhet. Vi kanske inte såg det här komma riktigt. Nej, det gjorde ni väl uppenbarligen inte, och det tycker jag är lite konstigt, för att så jättesvårt kan det inte vara att förutse att folk kommer bli upprörda över den här handläggningen. Eller vad säger du, Per?
Jag säger att jag svarar med en fråga. Tror du de såg röntgenpoddens quench komma när det här väl började bli föremål för granskning? Eller kommer det som ännu en otäck överraskning?
Ja, jag tror det. Jag tror det är lite som spanska inkvisitionen. You never expect the Spanish Inquisition, och inte heller röntgenpoddens quench.
Men jag tycker du har lagt upp det här caset på ett bra sätt. Och om man inte granskar djupare än så tycker jag gott och väl att vi kan låta quenchen ljuda.
Ja, det är bra. Jag är åklagare och du är domare, och någon mer aktör i den här rättegången behövs inte.
Nej.
Vi trycker på knappen.
Okej, Jörgen, om man ska sammanfatta det här avsnittet så har vi alltså, efter att ha talat med våra engelska kollegor, lärt oss av den engelska journalistiken. Mm. Det vill säga, man kan alltid älta gammal skåpmat och anklaga folk som inte får chansen att försvara sig.
Just det.
Precis. Röntgenpodden har blivit en tabloid, men bara för det här avsnittet kanske.
Exakt. Ja, vi får se om det är ett vinnande koncept eller inte. Vi har ju koll på lyssnarstatistiken, så att vi ser hur det landar helt enkelt.
Jag vet inte om vi har någonting mer vi vill få ut innan nästa avsnitt kommer, som väl sannolikt blir ett intervjuavsnitt, även om vi inte vet vilket än, eller hur? För vi har flera intervjuer på gång, men kalendersynkningen återstår.
Ja, precis. Nej, jag vet inte heller om det är någonting vi absolut behöver förmedla. Det händer väl inte något direkt så i våra kalendrar dessförinnan som vi måste delge lyssnarna, utan vi kanske ska nöja oss med ramblandet som vi har lyckats få ur oss så här långt.
Ska du äta ägg eller gå jour i påsk?
Du, jag ska varken göra det ena eller det andra faktiskt. Vi ska gå och se på en teaterföreställning på skärtorsdagen. Det ska vi göra. Och annars så blir det påskfirande med tillrest släkt från Gotland. Så att ja, det blir väl lite ägg också förstås. Och kanske lite godis och så. Vi får se.
Då återstår väl bara att önska alla våra lyssnare en glad påsk. Ta det lugnt på hororna där ute. Ta det lugnt med äggen där ute.
Och på återhörande.